När det gäller Carl Philip så är det ganska tunnsått.
Han har väl inte varit road av att stå fram. Och den naturliga positionen för honom, det blir ju att ligga på tredje plats nu resten av livet sannolikt.
Mm. Men road alltså, kan man välja det i den här positionen?
Ja, han har ju haft turen att kunna få det, för att han föddes ju som blivande kung. Men sen ändrades ju grundlagen så att hans syster då, stora syster, fick ta över det jobbet. Och jag tror att han är ganska nöjd själv över den utvecklingen.
Mm, påtagligt nöjd tycker jag verkar i många intervjuer. Och han sa igår också, i den enda intervjun han faktiskt har givit inför 18-årsdagen till TT, att pappa kungen har lovat att han inte ska behöva ta på sig några sådana officiella plikter så länge han går i skolan.
Jag tror att han kommer att få leva mycket liv, eller vill leva mycket liv, som sin farfars bror, alltså prins framlidne prins Bertil. För de påminner rätt mycket om varann som typer. De båda har tidigt haft lässvårigheter. De har gått på Lundsberg. De har valt den sportiga vägen. De ska utbildas i flottan. Och till och med kanske det blir så att Carl Philip en dag ska bo på Villa Solbacken, alltså prins Bertils gamla residens.
Vad har prins Bertil betytt för honom, tror
du? Han har varit ett väldigt stort och starkt stöd för honom. Det var han under hans tidiga tonår, vet jag. Och det har ju... För att Carl Philip har ju saknat farfar, en gammal människa att liksom ty sig till och få råd av. Och då var ju den rollen som prins Bertil tog och skötte. Och han blev ju på något sätt, tror jag, ett föredöme för Carl Philip. Jag tror att han kommer att leva mycket som i prins Bertils anda.
Kommer han också att få ungefär samma roll? För fick han kliva fram ett pinnhål när prins Bertil avled.
Ja, det går ju inte att jämföra riktigt, för prins Bertil levde ju under en annan tid och under andra, när man såg på hans roll på den prinsens roll på ett annat sätt. Det är ju modern tid idag. Kung Carl Gustav levde ju kanske lite modernare, en modernare kungamakt än vad gamle kungen gjorde, Gustav den sjätte. Så att, men Carl Philip måste ju ändå vara beredd att vara standby. Mm. Så att någon gång måste han klippa lite band och representera
göra
Sverige.
Göra lite officiella plikter. Men om vi tittar på lite arkivbilder på honom bakåt i tiden här, så kan man konstatera att det är ganska vanlig prins. Det är ganska vanliga. Så här döps kanske inte varje människa, men det är ändå ett ganska vanligt liv här, som han lever.
Men det är ju lite av familjens tankar att barnen ska få leva ett vanligt liv egentligen, även om de ska bli regenter, eller om en av dem ska bli regent.
Tror du att det är ett medvetet val från kungen och drottningen att Carl Philip ska leva ett skyddat liv i så hög utsträckning som han ju faktiskt har gjort?
Ja, men jag tycker inte han har levt ett skyddat liv. Han har ju gått i helt vanliga skolor och liksom varit till och med 2 år i Amerika, i ett vanligt college, och fått möta verkligheten, tycker jag, till skillnad från många andra kungligheter.
Här ser vi nu Victoria i förgrunden och bakom Carl Philip där. Och det är väl kanske där han kommer att förhålla sig. För kung lär han väl aldrig bli?
Nej, det ska ju till väldigt mycket olyckliga omständigheter. Han kan ju bara bli kung om den nuvarande kungen då avlider. Och även kronprinsessan skulle avlida. Så att det är väl... Men han kommer ju att vara i att vara beredd att hoppa in och representera Sverige då i vissa lägen.
Mm. Är han väl skickad för den uppgiften, tror du? Vad säger folk i hans närhet om vem han är egentligen?
Det är väl svårt att säga. Han är en 18-årig kille och det är väl lite tidigt kanske att bedöma honom som person och människa.
Fast nu brukar man väl se dragen ganska väl när man är 18 år.
Han har ju inte kanske kronprinsessan Victorias enorma utstrålning och styrka. Hon är ju en väldigt vanlig men samtidigt oerhört försigkommen 20-åring, hon fyller 20 här i sommar. Och Carl Philip har kanske inte den utstrålningen, det kan man väl säga.
Ändå så säger man ju att när han kom tillbaks till Sverige efter ett par collegeår i USA, så kom han tillbaks med en mycket större säkerhet. Hur märks det då?
Det var en helt annan kille som kom tillbaka. Han var vältränad, han hade fått leva ett liv med vanligt folk och liksom bli behandlad som vem som helst. Jag tror att det var väldigt nyttigt för honom. Och sen kanske också var bra att komma hemifrån.
Det är för alla barn, även för kungabarn. Ja. Du talade om prins Bertil och likheterna med honom och den roll som kommer också att vara ganska lik den som prins Bertil fyllde. Men han fick ju göra tämligen stora privata uppoffringar.
Kommer det att vara samma, eftersom dagens hov, så att säga, hovstaten idag är ju lite mindre komplicerad än vad den var på gamle kungens tid. Jag tror ju Carl Philip kommer ju att få gifta sig med vem han vill. Och han kommer ju inte att hamna heller i den situationen som prins Bertil gjorde genom att prins Gustav och kronprinsen då avled 1947. Det gjorde ju att han hamnade i en väldigt specifik situation som man liksom inte kan jämföra med Carl Philip faktiskt.
Men om han nu gifter sig med Anna Andersson, blir han fortfarande prins Carl Philip då?
Det antar jag. Jag är ju ingen sån här
inte du som bestämmer.
Nej, det är inte jag som bestämmer. Men det tycker jag väl han ska få vara.
Ja.
Det vore trevligt.
Ja. Du talade om likheter med prins Bertil, dyslexin. Den har han
odlingheten alltså då.
Också efter sin pappa kungen.
Ja,
hur allvarligt är det här problemet?
Idag, när prins Bertil, han tog ju aldrig studenten på Lundsberg. Just för att han hade ingen läshuvud som han sa. Och då visste man ju liksom inte vad dyslexi var. Det är ju någonting som man kan arbeta bort. Och det har ju prins Carl Philip gjort väldigt starkt vad jag förstår på Lundsberg.
Han får också specialundervisning.
Ja just det har man en speciell med datorers hjälp som man arbetar på Lundsberg vet jag. Så jag tror att det är inga problem alls idag.
Idag blir det förstås ceremonier, inte alls i den omfattningen som när Victoria blev 18 år. Men det kommer att hända en del.
Ja. Och det är jag inte säker på att han är alltför förtjust över, alltför mycket stå här. Han trivs nog ganska bra med att vara på tredje plats.
Det var någon, jag tror att det var livmedikus Gunnar Björk, som när den kvinnliga tronföljden infördes, han var bara kronprins i Sverige ett år faktiskt, Carl Philip. Han sa att jag måtte det nu inte bli stridigheter mellan syskon och Bernadotte.
Det är det nog minst av allt tror jag. Jag tror att de är ganska överens om att det här var en ganska bra upplägg.
Ja. Och du tror också att det här blev en ganska lycklig lösning när man nu ser personligheten, eller?
Jag tror det.
Vi får sälla oss till hyllningskören. Flaggorna är i topp i Sverige idag och prins Philip, eller Carl Philip ska alltså i konseljen gratuleras utav Sveriges regering också så småningom. Tack ska du ha, Sten Hedman.
Tackar.
Den 13 maj 1997. En längre utredning om kungahusets roll. Det är ljudet från tv-programmet Kalla fakta.
Ja, en av dagens stora händelser, det är prins Carl Philips myndighetsdag. En bemärkelsedag som uppmärksammas nästan överallt i press, radio och tv. Fortfarande så är det nog så att många uppfattar Sveriges kungahus och kungen som en PR-ambassadör för Sverige. En man utan verklig makt. Men Kalla faktas granskning visar att kungen utnyttjar sin ställning mycket medvetet. Runt Sveriges statschef Carl XVI Gustav så finns en stor grupp rådgivare som noga planerar hans utspel i politiskt känsliga frågor.
Enligt min övertygelse kan det icke finnas något mer demoraliserande för en karaktär än att vara konstitutionell monark. Att äga en åsikt och dock så sällan få följa den.
Ja, kära Lilleborg. Nu så ska jag med det här stora saxen förrätta en invigning här. Och i med det här klippet så förklarar jag Luleå företagare deras 150-års jubileum invigd och önskar helt allt lycka och gott för framtiden.
Kan det givas något för karaktären mera destruerande än en sådan plikt?
Kung Oscar den andre suckar över sin maktlöshet. Och kanske ringer den gamle monarkens ord i vår kungs öron när han utför sina plikter 100 år senare.
Ja, jag jobbar på NSD och vi tror att vi ska göra någon kungabilaga. Någon 8-12 sidor eller något sånt där från hela besöket. Det blir massor av bilder.
En egen bilaga i lokaltidningen. Det skulle inte en Sveriges statsminister få. Maktlös? Nej, knappast. Idag är det som opinionsbildare kungen har sin verkliga makt. Det är måndag morgon och dags för chefsmöte i ett av slottets innersta rum.
Okej, jag förklarar dagens sammanträde öppna och chefsgruppen och hälsar alla välkomna.
Det här är kungens rådgivare, den innersta kretsen. Det är de som påverkar vad kungen ska göra, vem man ska träffa och vad han ska säga. Deras motto är att verka, men helst inte synas.
Men nu står du här ändå.
Ja, nu står jag här ändå. Ja, men det gör jag därför att, inte att jag beordrade att stå här. Men därför att det har alltså bedömts att det var lämpligt att jag ställde upp. Och då ställde jag naturligtvis upp.
Ja, de är sin kung trogna. Och naturligtvis är de alla stolta royalister. Och även om både en och annan är mycket förmögen eller har baroner i släkten, så är det inte på de meriterna de fått sina jobb, säger de.
Många tror att de flesta här har en viss bakgrund. Adliga eller övre Östermalm. Men det är inte så idag. Det viktiga är inte vad man heter längre, utan det är vad man kan.
Det här är kungens högra hand, hovets chef, eller vd om man så vill, riksmarskalken.
Det här är alltså riksmarskalksflygeln och här har alla riksmarskalkar suttit. Och jag är nummer 53 så den, och det är många mycket framstående personer. Till exempel Axel von Fersen har suttit här. Han blev ju lynchad där nere i och järnslagen av folkhopen här ute. Så det är farligt jobb att vara riksmarskalk.
Förste hovmarskalken ansvarar för kungens program och statsbesök. Han sköter också ceremoniella frågor.
Det fick jag väl lära mig när jag kom hit att säga kungen. Är ungefär som att till vanliga människor säga du. Det korrekta är vad man säger majestät. Och det är lite tungt kanske. Men sen blir det så att kungen kanske säger förnamn och säger man själv kungen.
Jag skulle gissa att vi är det sparsammaste kungahuset i världen. Det råder ju stora missuppfattningar i breda lager om vad pengarna används till. Många tror att det här är någonting som går till kungen. Men han får ju ingenting. Möjligtvis så har han några fringe benefits i att bo på Drottningholm och så vidare. Men för övrigt så är det ju till hans representation och för landets bästa. Han är ju ändå vår statschef.
Överintendent Telland ansvarar för kungahusets budget på 100 miljoner kronor. Varav 70 kommer från oss skattebetalare. Han sköter också kungens privata ekonomi. Och även om den blomstrar oroar han sig för hur hovet ska klara riksdagens besparingskrav.
Ja, de är ju ganska hårda. Mellan 5 och 6 miljoner under 3 år. Och det är alltså första gången, så vitt jag vet, i hovstaternas historia som man har behövt tillgripa så drastiska åtgärder som att säga upp folk. Men det är klart att vi försöker i det längsta att rädda servicen kring kungaparet.
Kungen har 8 slott till sitt förfogande och 240 anställda. Nästan alla jobbar heltid. Och expeditionschefen ser slottet som vilken arbetsplats som helst.
Kungen är här i princip alla dagar då han inte har program utanför. Eller bortsett.
Mm. Och det pågår en förblir aktivitet i korridorerna i slottet?
Ja, det gör det. Det är bara det att det är så långa avstånd här så att det får springa för att gå till varann.
Det finns 600 rum här eller något sånt?
Ja, det är mycket besvärligt att ordna det här rationellt kontorssynpunkt faktiskt.
Vad har du bakom draperierna här? Är det en massa hemliga papper?
Nej då. Jag är sekreterare i någonting som heter Konung Oscar Anders jubileumsfond. Har jag där. Och där har jag. Sekreterare i någonting som heter Hans Majestät Konungens militärhospitalsfonder som delar ut understöd till officersänkor. Och så har jag en tredje fond där borta. Annars så är här... Akter till våra... beslut här. Vi är som ett ämbetsverk. Vi fattar beslut som diarieförs och vi har beslutspermar och sen själva akterna samlas här. Och vi har allting som är efter år 1900. Det äldre, det går ner till ett arkiv här i slottet som heter Slottsarkivet. Och det finns alltså en, där finns det ända från medeltiden. Det är synd att inte kungen fick smaka på det här. Han fick nog grillkorv, tror jag. Trist. Jag tror jag ska slå emellan med en ankburgare.
Det går så, men det är
mycket pengar redan. I de tider vi lever i nu så tycker jag att det är värdefullt att statschefen uppmuntrar näringslivet i Norrland, att han uppmuntrar kanske vad som delvis kan vara småindustri. Det tycker jag är angeläget. Samma sak till exempel att det kan vara värdefullt att man finner tillfälle att fara ner till Småland och uppmuntra småindustrin. Nu har vi förlagt nationaldagsfirandet ut i land till Anderstorp. Det är en baktanke bakom det. Och i princip ska det vara något tänkande bakom varje sak man gör.
Jag tror att kungen är en oerhört viktig person när det gäller att skapa betydelse åt evenemang som det här. Även utomlands så tror jag kungen är en dörröppnare som ingen politiker kan jämföras med. Och vi inom näringslivet, vi behöver allt stöd vi kan få.
Han kan ju inte lägga sig i på något sätt det kommersiella. Det är naturligtvis en känslig sak att det finns ju ett oerhört reklamvärde i kungen och kungafamiljen. Och det är ett väldigt tryck härifrån på naturligtvis från företag som vill försöka utnyttja det där på olika sätt. Och det skulle ju vara början till slutet för monarkin om man på något sätt från kungens sida skulle engagera sig i en kommersiell verksamhet.
Och nu har jag ju varit med i drygt 20 år och sysslat med, alltså har haft hand om och hjälpt till med massmediakontakter här på slottet. Och Sverige är ju inte så stort. Och, så att man har ju, jag tycker ändå jag har lärt känna väldigt många journalister, dels som yrkespersoner, men också lite vad de har för intressen, värderingar. Hur fotograferna vill ha det. Och det gäller då att försöka göra alla så glada som möjligt. Då. Så tillfreds som möjligt. Och hela tiden tänka på att såväl kungaparet och kronprinsessan då, som journalisterna gör ju en... De uppfyller ju en yrkesroll. Va?
Det är Valborg och kungen fyller 51. På den yttre borggården ska han ta emot folkets hyllningar.
Ja, väntjägare! Gud bevara konungen!
Gud bevara konungen!
Kungens uppgift idag är att vara en samlande symbol för hela svenska folket. Men vad han får säga och göra är öppet för tolkning.
Jag har ju pratat med många sådana här specialister om vad får kungen säga, vad får han inte säga. Och de är ju ganska eniga om att han kan i princip få säga vad han vill. För han har ju inte nu längre någon formell makt. Men de facto så har han ju då en stor makt i och med att han bidrar till opinionsbildningen. Men om en fråga är partipolitiskt skiljande så måste ju kungen vara väldigt försiktig med vad han säger.
Konungen kommer att assisteras av ordföranden för företagarna i Luleå, Lennart.
Det är kungen som attraktionen, men han motsvarar ungefär 200-300 loket ungefär. Och han är den största PR-apparat som vi har i landet. Och jag hade en illusion om att få genomföra ett... att de två, kungen och landshögen, skulle köra en skotertävling exempelvis. Att de skulle tävla parallellt och köra i en bana ungefär som en go-kartsbana. Parallellt med varandra utan att... ingen risk för kollisioner och liknande. Och man skulle kunna kalla det för parallellskoter. Och i och med det skulle kunna bli en världshändelse att för första gången i historien så genomförs en tävling i parallellskoter mellan en kung och en landshövding. Och det tror jag personligen skulle kunna locka en mängd olika tv-bolag och utländska mediebolag hit till Luleå. Jag tror faktiskt stan skulle bli nedtrampad utav mediafolk om så skulle vara fallet.
För befolkningen i Sverige måste väl te sig lite undligt ändå att han inte kan sätta sig och åka snöskoter mot Björn Rosengren. Det är ju en ganska kul sak.
Ja, det är ganska kul, visst är det. Men vi vet ju vad det kan bli för löpsedlar. Eller hur? Det här är någonting som då kungen uppmuntrar. Detta är någonting som är så omstritt och som finns så mycket olika uppfattningar om. Det kan man ju säga, en del av det här, kungen ska inte göra politik. Får inte göra politik. Och det är att han ska inte dras in och inte kunna utnyttjas i debatten i kontroversiella frågor.
Balansen är hårfin. Om kungen kan undvika bråk så kan han engagera sig och till och med driva kampanj. Ett aktuellt exempel är när kungen tog strid mot ungdomsvåldet i januari.
Vi började med att tala om det här med regeringen, med justitieministern och andra medlemmar av regeringen. Och fick en väldigt positiv respons. Man skulle mycket uppskatta att kungen engagerar sig i den här frågan. Vi diskuterade hur det skulle gå till och vi kom alltså i samråd fram till den här modellen. Och det var så att säga att man ville ha alla med på något sätt här, så att det blev en opinionsyttring som alla egentligen stod bakom.
Och då så sa han att ja, det kanske inte vore så dumt det här med egentligen. Man kommer ju själv ihåg hur det var när man var ung och man gick på internatskolan. Man fick utgångsförbud en helg för att man hade gjort något dumt. Och det kanske inte vore så dumt att man... Ungdomar upplever frihetsberövande som väldigt starkt. Och om man då fick smaka på hur det var att bli berövad sin frihet under en dag eller ett par dagar eller en vecka, så kanske det vore medicin nog. Men det är klart då att
det tolkades som att han ville ha
fängelsestraff omedelbart, va? Och det blir såna hårddragningar ibland. Det var ju planerat, det sa han medvetet. Men där, och det är klart att han då var medveten om riskerna fanns. Men tog väl det då som en sorts, vad ska jag säga, en allmän... Det här är ju någonting, den ökade brottsligheten, den ökade ungdomsbrottsligheten. Att det är någonting som berör oss alla.
Om kungen inte säger någonting, om han bara ställer upp på sånt som är garanterat 100% okontroversiellt, då upplevs det som ointressant. Och det beskrivs ingenting i media och så vidare. Och det blir hela frågan får inte någon belysning. Och kungen kan inte bidra till att lyfta fram en fråga. Samtidigt då så är det så att så fort en fråga är kontroversiell så är den ju intressant. Och då gäller det att han naturligtvis kan engagera sig, men på ett sådant sätt att han inte tar ställning för någon part i den strid som pågår.
So, to you, President Robinson, Mr. Robinson, and the people of Ireland, I offer us a toast.
Monarki betyder egentligen envälde. Och det är klart, det vad monarken säger och så vidare, det ska han ju naturligtvis själv bestämma.
Skål.
Men för vår del så är det naturligtvis viktigt att råda honom. Vi kan ju inte annat än ge honom råd. Och sen är det upp till honom själv om han vill följa dem eller inte. Och i regel så gör han ju naturligtvis det eftersom han är en klok person.
Detta så börjar jag med att säga välkommen till dig, Olle Svenning, författare och journalist från Aftonbladet. När du hör det här om kungens utspel om snabba fängelsestraff för unga våldsbrottslingar, blir du förvånad över att saker och ting sker så medvetet?
Nej, jag blir inte det därför att jag har jobbat och till och med skrivit talet kungen, så jag har sett hur det fungerar inifrån.
Inte som journalist får man
väl inte som många. Journalist, nej, det får man inte göra. Men jag tror alltså att monarkins styrka i Sverige hänger väldigt mycket samman med denna medvetna planering för kungens framträdande. Detta sätt att, ska jag säga, befästa hierarkin genom att se på omgivningen kring kungen. Det är charmerande överklassmänniskor, de flesta, mycket skickliga och De utspel kungen gör, de är ju alltid ideologiskt laddade med medelklassens eller övre medelklassens värderingar. Ungdomsfängelser som ett exempel.
Sen du jobbade på UD då, för det är förklaringen till att du har skrivit kungens tal. Ja. Har det blivit allt mer planerat?
Det kunde jag se där också. Då kom alla företagen och la upp sina förslag till tal som kungen skulle hålla. Då kunde företagen skriva sånt här som vi har haft en mycket bra omsättning. Kungen alltså som bärare av företagsintresse, som man beror vd eller styrelseordförande. Det är denna allians, menar jag, med den traditionella överklassen och med företagarna som manifest
här.
Jo.
Här var ju regeringen uppenbarligen med på noterna, så att man kan inte bara skylla på näringslivet, va?
Nej.
Jag måste faktiskt...
Välkommen då, ska jag säga också, Elisabeth Terras Wahlberg, du är informationschef hos kungen som vi såg här i reportaget.
Tack. Eftersom du sa att vi inte behövde begära ordet, så måste jag bara opponera mig här mot att näringslivet lägger upp sina talförslag, eftersom jag själv i högsta grad involverar med de här just utkasten till tal, så vet jag ju att vi får utkast från dig eller från näringslivet eller från professorer. Vi får ett underlag, men det skrivs alltid inom huset. Och det är mycket noggrant genomgånget vad som... Kungen går aldrig ut och säljer ett enskilt företag eller en enskild produkt. Och det är han själv oerhört noggrant.
Ska vi ta med alla på en gång i diskussionen då? Kerstin Hallet, du är tv-kronikör. Du har ju ofta propagerat för mer om kungen i media. Är det mer av kungens åsikter som du då vill ha?
Nej, eller? Det jag har reagerat mot, det är det här moraliserandet som finns i den svenska pressen, delar av den. Att det är på något vis löjligt att hålla på och att intressera sig för det statsskick vi nu har. Så är det inte i andra länder. Jag förstår inte varför vi inte ska kunna acceptera att det här är vad svenska folket står bakom. Men det är så typiskt Olle här att säga att kungen omger sig med en massa överklassmänniskor. Det är ju yrkesproffs han är omgivna med. Det är inga tomma huvuden som han tar råd av. Så jag förstår inte varför du ska dra in det här klasskampsbegreppet. Det är ju en professionalism som den här institutionen måste ha om den ska överleva.
Men Kerstin, jag betonar att det är ytterligt professionella, skickliga personer.
Men
det
är överklass.
De är överklass i den meningen att de kommer i stort sett uteslutande från adel, från den högsta skiktet inom statsapparaten.
Men det är fel.
Det skulle vara uteslutet att kungen plötsligt uppträdde i något annat sammanhang än företagen så
Olle Svenning, om du skulle lista kungens åsikter så som de har framförts under de senaste åren på en höger-vänsterskala politiskt, vad blir det då?
Ja, jag skulle säga att någonting mellan moderat och folkpartister. Kungen gör ju i vissa sammanhang mycket bra utspel mot rasism och engagerar sig för detta. Men någonstans där. Men det är en alldeles given svär som ligger alldeles tydligt till höger om mitten.
Men det är så intressant att du säger så som de har speglats. För att kungen håller cirka 150-200 tal per år. Och kanske ett eller två av dessa blir intressanta för medier. För då plockar man ut det som
fast det är väl inte så konstigt. Det har varit med 20 år så. Mm. Det som är politiskt kontroversiellt. Om man nu säger att man ska... frihetsberöva unga våldsbrottslingar, så är väl det politiskt kontroversiellt.
Vad jag menar är att Olle kan inte bedöma kungens eventuella partisympatier på de här fåtalet, det som man läser om i pressen. Och sen måste jag bara få komma tillbaka till det här med överklass, för jag är så trött.
Det var känsligt.
Nej, men jag är så trött på att höra det, för jag tycker det är att undervärdera kungen som chef. Han är oerhört noggrann med att han vill ha i sitt hov bland sina medarbetare. Han vill spegla det svenska samhället. Han vill ha personer som kan kultur, försvar, näringsliv, statsmakt.
Men du, är det inte lite väl, vad ska jag säga, idyllisk beskrivning?
Nej.
Vill han inte påverka också? Det framgick väl här av rådgivarnas uttalande. Meningslöst att tala om sånt som inte är kontroversiellt. Och då påverkar man väl?
Du menar påverka i frågor, men det har ju inte med hans anställda och hans hov att göra. På slottet finns det 200 medarbetare.
Men det är liksom de som ger råden ändå, eller hur?
Ja, men jag skulle, om jag får tala till punkt bara, det, jag lovar jag ska vara kort. Bland dessa 200 medarbetare så skulle jag vilja säga att ni har tittat på en liten grupp, 5 stycken.
Men det är den centrala gruppen och det finns ju till exempel aldrig någon från folkrörelse, från fackföreningsrörelse, utan det är ett övre skikt av samhället.
Ja, men nu ska jag ta ett konkret exempel.
Skulle du vilja ha mer utav kungens åsikt? Alltså, är det det som man ska ha mer av bevakningen eller...
Ja, man kan väl gärna följa honom mer och se vad är det han gör egentligen. För det är det vi vet så hemskt lite om eftersom vi inte har någon fortlöpande bevakning. Utan det är som Elisabeth säger, det blir bitar som slängs in hit och dit och sen exploateras i vissa syften då, som passar säljande medier.
I den här frågan vi diskuterar nu, påverkar han eller inte? Tycker du att kungen ska påverka mer av samhällsutvecklingen?
Varför ska samhällsutvecklingen kan han inte på? Han försöker medvetandegöra en opinion, det tror jag. Men jag tror inte han är ute för att driva någon viss fråga.
Det är bra,
med de förebilder han har, det vi har inte kommit in på här, det är vilka förebilder har kungen haft när han lärt sig upp till sin roll som kung. Och där tror jag väldigt mycket gamle kungen Gustav VI Adolf och prins Bertil måste ha spelat stor roll för att placera in kungen i ett samhälle, ett modernt svenskt samhälle. Där tror man ska titta lite grann på hur han ser på påverkan i olika frågor.
Är det bra eller dåligt att kungen uttrycker allt mer åsikter?
Jag tycker det är utomordentligt dåligt. Alltså, kungen upprätthåller en konstitutionell funktion och får aldrig misstänkas för att ha politiska ambitioner eller avsikter. Den motsägelsefullheten där, den kan bli allvarlig för monarkin, tror jag.
Låt oss fördjupa oss i det en liten kort stund. För frågan då om vilken formell kung, eller vilken formell makt kungen har i svensk lag är det som vi nu kommer in på. Från den där historiska rollen som envåldshärskare så är kungen konstitutionellt reducerad till en symbol för vårt land där han ska företräda nationen och dess medborgare i dess helhet. Nu har vi alltså hört att dagens lagar alltså kan tolkas på olika sätt. Därför har vi ställt frågan till en person som bör kunna uttala sig om kungen har rätt att föra fram sina åsikter på det sätt han gör.
Statsvetaren Olof Pettersson är mannen bakom den stora maktutredningen. Under hans ledning ägnade sig forskarna under flera år åt att undersöka makten i det svenska samhället. Och Pettersson är mycket tydlig när det gäller kungens rätt att uttala sig politiskt.
Det finns inget formellt som förbjuder honom. Men han får egentligen inte, om man tittar på bakgrunden till vår regeringsform. Det står i förarbetena tydligt att förutsättningen för att vi ska ha kvar en genom arv utsedd statschef som då inte har någon politisk makt är att han är återhållsam när det gäller uttalanden av kontroversiell och politisk natur. Får inte lägga sig i debatten. Tanken bakom vår regeringsform när den togs nu i början på 70-talet var att kungen inte skulle ha någon makt. Men det lite egendomliga är ju att just därför att man tog bort hans officiella maktfunktioner så fick han egentligen mer makt av ett annat slag. Därför att vi vet ju att makt i dagens samhälle, det bygger ju mycket på det här att vara symbol, att ha en auktoritet och kunna framträda i offentligheten. Då behöver man ju inte alltid ha en officiell maktposition, utan mer kändismakt så att säga. Och just genom att han blev okontroversiell i det och sånt, han behöver inte vara inblandad i det politiska spelet, har ingen officiell maktroll. Just då ökade hans möjligheter att spela en sån här kändisroll eller symbolroll.
Ja, Elisabeth Herrans-Wahlberg, kan man tolka det här som statsvetaren säger på något annat sätt än att kungen har gått för långt när det gäller att föra fram känsliga åsikter?
Jag tycker att du, om det är din tolkning så tycker jag att du...
Ja, det är min tolkning.
Tycker jag att du hårdrar det. Det är ju viktigt att skilja mellan politik och partipolitik. Och kungen är oerhört noggrann med att inte ta ställning i frågor som är partipolitiskt skiljande. Han går in, lägger sig inte i den politiska debatten och tar ställning på den här den skalan höger-vänster, går in i enskilda politiska aktuella
frågor.
Det
blir svårt att förstå om man nu talar om brott och straff till exempel, för det är väl i högsta grad partiskiljande.
Ja, men
sen kan man ju alltid, som du säger, säga att det har blivit hårdraget, men i sak så sa han ju det han sa.
Jo, men var identifierar du det partipolitiskt?
Ja, jag tror till exempel att en tidning som Aftonbladet som företräder socialdemokratin inte skulle ställa sig bakom ett förslag som innebär att man före rättegång och annat låser in folk under en kort tid för att de ska bli frihetsberövade och känna på hur det känns och få ett straff.
Men ursäkta mig, Aftonbladet, var Aftonbladet
som
representerar
socialdemokratin.
Du menar socialdemokratin, ja. Då? Mm. Ja, men jag tycker ändå att det här är, och jag tror mig veta, att kungen mycket noggrant har diskuterat igenom hela det här scenariot med regeringen, för upplägget för de här våldsseminarierna som vi hörde tidigare Hans Ewerlöf talade om. Det här som sades efteråt, och som jag försökte förklara hur det sades i ett sammanhang, va? Det anser inte jag att det har någon partipolitisk bäring.
Men låt oss säga då, kungens närmaste man Brodin här, ordförande i energikommissionen. Kungen gjorde ett utspel i energifrågorna där han sa att det här kommer inte vara möjligt att avveckla kärnkraften för 2010. Och det kommer bara innebära koldioxiden kommer att släppas ut mycket mer. Han tog ställning i en djupt partipolitiskt kontroversiell fråga. Precis samma uppfattning som denna Brodin hade haft som ordförande i energikommissionen. Detta är ju partipolitik.
Var har du hämtat detta?
Det gjorde han i sitt jultal 1995. Och det blev mycket omskrivet och omdebatterat. Jo.
Men Olle Svenning, hur tycker du att massmedia, om det nu är som du säger, hur har massmedia skött sin granskning av kungen?
Alltså där får man ju berömma det, därför att massmedia har varit utomordentligt välvilligt inställda, väldigt lite kritiska till, ska vi säga, den roll som kungen har, som du har med dig är lite politiskt. Det har varit en del annat om småskandaler och fånigheter.
Det gäller din egen tidning också då, som väl idag
relativt
har ett
relativt sett och sen måste man då, det får man säga att massmedia har varit utomordentligt välvilligt till hovet. Du kan inte klaga där.
Det där strider mot vad du säger, Kerstin Hallen.
Men det är inte särskilt välvilja heller. Nej. Utan jag tycker man hårdrar väldigt mycket. Så fort kungen gör någonting som kan tolkas i en viss riktning så är man genast framme nu och utnyttjar det och gör löpsedlar på det. Och får in vinklingar som väl inte var avsedda riktigt. Men en anledning till att det inte har bevakats heller, det är den svenska journalistkåren som inte har gillat ämnet överhuvudtaget, utan det finns en väldig hierarki i den här kåren, och längst ner är ju de som skriver om kungahuset.
Det har inte varit fint att skriva om kungen tidigare, men då måste det ha skett en radikal förändring i så fall, eller hur?
Ja. Å andra sidan kan man ha skett en renässans då, därför nu skriver man 10-15 sidor vid varje större evenemang.
Men Kerstin Hallen, ser du någon risk med att, alltså för landets royalister, om man får uttrycka sig så, att kungen blir mer kontroversiell och omstridd, vilket han ju de facto har blivit i ett antal konkreta frågor och tillfällen?
Ja, jag tror nog att kungen har ju en makt i och med att han syns i tv och han framträder så. Men just därför tror jag att han är väldigt noga med att han blir mer och mer noga vad han säger och vad han gör. Jag tror inte att det är någon risk egentligen. Att han är ju så enormt medveten om den här kritiken han får, antar jag.
Vad är kungens önskutspel, Elisabeth Arantz Holmberg?
Nej, men man får inte glömma.
Det vill inte svara på, eller?
Nej, jag vet inte det faktiskt, men jag måste säga att man får inte glömma att 84% av svenska folket vill ha monarki. Och det är en siffra som är högre än någonsin. Och att kungen gör politiska utspel och gör det för att påverka politiken, det är en tolkning som du får stå för. Jag anser att den är helt fel. Och när det gäller tidningarna så finns det ju en dualism här. Det är en tidning som på ledarsidan vill ha republik, men som gladeligen gör sida upp och sida ner och löpsedlar för att sälja. Det är en kommersialism i det här som är väl så intressant.
Får man avrunda med en annan fråga då?
Det är ju inte alldeles ointresserad av den kommersialismen här.
Jag vill avrunda med en annan frågeställning. Därför att vi har ju till den här diskussionen och försökt få regeringsföreträdare hit för att just diskutera om kungen har fått för mycket makt, om det är rätt eller fel. Ingen har velat ställa upp. Vågar inte, eller vad som är skälet. Varför är det så farligt att prata om detta om man nu sitter i regeringen? Olle Svenning?
Ja, jag tror det ligger lite i vad Elisabeth säger. 84% för monarkin. Det är ingen fråga som man sätter högt upp i dagordningen. Man vill inte riskera den politiska makten för en kamp om monarkin.
Man tycker, men man
vågar förklara. Man kan säga det är hycklande eller pragmatiskt vad man vill, men förklaringen är nog inte svårare än så.
Kerstin Haller?
Ja, jag tror säkert det också att du håller med Olle där. Men när det gäller sådana här politiska utspel som det kallas då, som kungen påstås nu ägna sig åt, som man jämför med drottning Margrethe i Danmark, så har ju hon i sina jultal i åratal läxat upp folk för att de är främlingsfientliga, och det kan man ju också, där är kungen en blek avbild mot hennes.
Men det blev jättestrid i Danmark.
Ja, allra sist, Elisabeth Perras Wahlberg, kungen har hållit längre tal i riksdagen, han håller jultal och så vidare. Kommer det här att fortsätta, eller känner ni er brända av de debatter som ni har råkat ut för? Det är en sån här ja nej fråga.
Jag kan inte svara ja eller nej på den, för att det där avgörs ju från gång till gång, längden av tal. Jultalen har inte ändrat form, eller det beror på sändningstiden. Där får man en given tid från Sveriges Radio.
Frågan var lite grann, kommer kungen att tystna på grund av att det blir diskussion kring vad han säger?
Jag tror att kungen, han säger själv, han tar till sig kritik, han tar till sig synpunkter, men han anser att är de rättvisa så tar han till sig.
Ja, okej. Okay.
Jag tror inte att han kommer att tystna. Jag tror att han kommer att fortsätta hålla sina jultal och sina nationaldagstal. Och tidningarna kommer sannolikt att fortsätta skriva för det.
Om danska kungafamiljen 1947-1972, drottning Ingrid och kung Fredrik. Det är taget från TV i maj 1997.
Det är ett budskap. Jag heter gå hen over land og by. Min far, vor gamle konge, er sovet hen og har nu fået fred. Så var vildt. Vil vi to gå videre efter eksemplet, som vores gamle kongepar givet os.
Den kys kung Fredrik her ger sin drottning er symbolen for kærlighed og sammanhållning. Danmark får nu en ny kungafamilj, og genom drottning Ingrid skapas de nye värdefulla traditioner.
Ja, jag tror innerst inne att hon ville rysligt gärna bli drottning. Det tror jag. Och hon är ju mycket viljestark. Som vi ju alla vet. Och jag tror inte hon kunde ha tänkt sig någonting annat än att det skulle drottning eller kronprinsessa eller vad den ena leder ut i det andra. Ja, det tror jag.
Så blev kong Christian sted till vila. I dagene før bisættelsen i Roskilde Damkirke blev Castrum Doloris i Christiansborg Statskirke besøgt af mange tusinde. Mens kirkeklokkerne kimede over hele Danmark, førtes kong Christian for sidste gang gennem hovedstaden. Umiddelbart efter vognen med kong Christians kiste gik kong Håkon, kong Frederik, prins Georg af Grækenland og prins Knud. Et orkester fra The Royal Marines iført hvide hjelme og med sørgeflor om instrumenterne spillede. Med kongekrone og Dannebrogsflag på lokomotivet kørte toget ind på Roskilde Banegård til kongegravenes by. Ved Damkirken stod gardisterne. Drottning Alexandrine og drottning Ingrid.
Kongefamilier, de omgås tre gange i deres liv, jeg nær sagt. De kommer til barndop og til bryllupper og til begravelser. Begravelserne er noget af det allerbedste, for så kommer de alle sammen sammen, og så får de virkelig snakket sammen. Og det er da klart, at de store familiebegivenheder, som samtidig jo i reglen er skuespil for folket samtidig, hvad enten det er bryllup eller begravelser eller barndop, så spiller det en stor rolle, og der får de lejlighed til at være sammen, og de har jo de samme problemer. Og jeg er engang kommet til at sige det, jeg ikke var så heldig at sige, de har deres egen lille fagforening, for de har de samme problemer, og de ved jo nøjagtigt, hvor de skal takle dem, og det snakker de jo om. Og hvis de klapper sig i over for det ene og det andet, så er de enige om, at det skal ikke drøftes, det skal ikke gøres. Det er da klart, at sådan en lille klan i en hel verdensdel, de må holde nøje sammen, og det gør de også.
Ingrids nya liv som drottning ger henne möjlighet att nå de mål hon har satt upp för sig. Det första hon gör är att tillsammans med Fredrik än en gång besöka Bornholm och de får ett stormande mottagande. Hela familjen kör runt på ön i öppen bil och nu är det inte Ingrid utan kungen själv som sitter bakom ratten. Också utlandet får snart besök. Naturligtvis är det först och främst den närmsta släkten man hälsar på. Här är de hos kung Håkon i Norge 1947. Släkten i England får också besök. Här är kungaparet på väg till kronprinsessan Elisabeths bröllop i London.
Där jag första gången reste med kungen och dronningen, där var vi i England. Och där hade de ett förfärligt program, kan man gott säga. Från tidig morgon, de skulle det ena, där skulle öppnas utställningar och där skulle repræsenteres på mange forskellige måder. Balletten var med og så videre. Det skal jeg ikke fortælle om her. Det hører ikke rigtigt